Halleluja!
Hej!
Hej! Hur är läget?
Ja, det är bra själv.
Jättebra.
Ja, vad härligt.
Ja. Du, vi har mycket att täcka idag.
All right, let's go then.
Yeah, righty then. Vi har amerikaner här och jagar svin.
Ja.
Du, vi har amerikaner här i Sverige och som jagar svin.
Ja.
Det är väl lite intressant.
Okej.
Det är Donald Trump Jr. Det är Trumps äldste son det. Han var i Växjö av alla ställen.
Va?
Och så jagade han vildsvin. Mm. Så han fällde en. Och sen fick han 4 kronhjortar. Så han skröt själv på Instagram om att han hade fällt 4 kronhjortar med 4 skott.
Mm.
Så inga dödskott där inte.
Mm.
Och sen var det en dovhjort. Ja, undrar vad han mer gjorde här i Sverige.
Är det här sant alltså?
Ja.
Och han, då var ju han jägare här då? Eller sköt ner en kronhjort?
Ja, han jagade vildsvin här.
Ja. Mm.
Han har startat ett magasin som heter Field Ethos Journal. Och de är inriktade på jakt, fiske, äventyr. Så om man går in på den hemsidan då kan man vinna en jaktresa med Don Trump Jr.
Mm. Intressant. Men varför valde han åka just till Sverige? Var det bara för att skjuta ner några vildsvin eller vad var det som?
Ja, vi önskar ju att han skulle ta lite fler svin här när han ändå är på.
Ja, det är klart. Men han måste ju ha någonting annat.
Alltså om han hade åkt lite norröver, typ till Stockholm, då hade han kunnat börja på typ Arsenalsgatan. Ja. Och sen jobbat sig igenom liksom mot Rosenbad. Och, så hade han kunnat ta svin på hela sträckan där.
Ja, det hade ju varit klockren. Men alltså jag menar bara, vad gör han i Sverige? Är det någon han känner här i Växjö? Eller alltså, hänger du med vad jag menar?
Ja, han känner ju lite folk i Sverige, det vet jag.
Ja.
Som han har ringt till och så.
Ja, men vad har han gjort i Sverige?
Alltså det lustiga var ju att det fria var ju väldigt, det tog ju bara ett par timmar så rapporterade de ju om det.
Mm.
Vad vet de liksom? Hade de fått något tips?
Kan nog vara så också.
Kan nog vara så. Så är det ju. Men du, apropå Trump.
Ja.
Han har ju fått svart bälte i taekwondo. 9:e dagen.
Trump?
Ja.
Alltså det är så häftigt. Men vänta, när fick han det?
Igår.
Alltså han är ju typ 70.
Ja, men det är sån. Alltså 9:e dagen, jag tror man måste nog ha haft svart bälte i. Men nu skriver ju alla tidningar att han får det fast han aldrig har tränat taekwondo.
Ja, men herregud. Ja, det är helt sjukt.
Putin, han fick också det 2013. Så nu har de samma grad.
Ja, så Putin också har tränat taekwondo? För Putin har ju tränat judo.
Putin har ju svart bälte i judo.
Ja.
Men han har också det i... Så att jag vet inte om det här är liksom ett hedersbälte eller om de har tränat. Men båda är ju liksom militärer.
Mm.
Ja. Båda kan ju the art of war.
Mm.
Och jag tror inte vem som helst bara får det där.
Nej, herregud. Det är klart han måste kunna någonting.
Ja, ja, ja.
Jag tycker det är så häftigt. Jag är väldigt intresserad av all typ av kampsport.
Ja.
Vi tränar ju jiu-jitsu.
Ja.
Så det är judo, karate och aikido.
Ja, blandat liksom.
Blandat.
Som en stil. Ja.
Men jag, när man väl tränade så är man ju intresserad av all slags kampsport. För de alla har ju samma grund och det är ju självförsvar.
Nej, ja, fast det viktigaste med kampsport, det är faktiskt det mentala.
Det är ju det. Alltså, det är inte bara att träna det, utan det är att förstå vad du gör.
Om du verkligen förstår, om du har det mentala och du träffar någon som kan det där, då, du kan liksom se på hur de går, det ska liksom genomsyra hela deras varelse. Mm. Är du med?
Precis. Men folk kan bara, men så en del bara, men det, jag måste träna. Det handlar inte om att bara träna det, utan du måste också förstå vad du gör, varför du gör det. Mm. Och förstå själva grunden till det också. Så.
Alltså det är ju, det bygger ju liksom en karaktär i dig. Det bygger en respekt. Men sen bygger också en självkännedom.
Mm.
Och den behöver alla människor. Alltså du vet, vi bara springer på i det här ekorrhjulet. Och vi har liksom inte den connection med oss själva. Men det hjälper kampsport till att du liksom, du får den där riktiga connection med dig själv. Och du blir, du får en självkänsla som är, men också en självinsikt på något vis.
Alltså när du går till dojon, allting bara släpps bort. Alla negativa tankar du har. Och, alltså det bara har fått mig att växa otroligt mycket. Mm. Både mentalt och alltså hur jag pratar, hur jag går, hur jag ska bete mig. Och själva vad respekt verkligen innebär. För att det känns som att människor knappt förstår vad respekt innebär egentligen.
Nej.
Men alltså lärt mig att verkligen respektera människor. Även fast man kanske inte tycker om dem.
Jag undrar, när Karl Norberg får det där hedersbältet?
Ja. Men han har ju varit militär. Mm. Ja, och så.
Ja, nej, han kan nog lite. Och sen har han ju drivit krog i typ 20 år.
Ja.
Då lär man sig lite om människor, tror jag.
Ja, det gör man ju verkligen.
Ja. Då kan man liksom inte backa.
Nej.
För någonting.
Nej, men det märks de som just tränar kampsport. Det märks att de inte att de bara babblar på. Att de, utan det märks verkligen att de är alltså smarta.
Ja, en mognad också.
Ja, exakt. En mognad. Och de är inte så här helt. Utan det känns som att de verkligen är trygga i sig själva. Varenda person som jag träffar som tränar kampsport är väldigt trygga i sig själva. Och pratar inte så jättemycket så, utan menar de har någonting att säga så pratar de mycket.
Ja.
Och det är ju faktiskt så att man kan ju tro att de som är tysta är osäkra. Men de som är lite tysta, tillbakadragna, i alla fall, inte alla såklart. Men det är ju också ett tecken på självsäkerhet.
Men du, vi, du och jag är tävlingsmänniskor.
Mm.
Mm. Och nu är det det här med vaxpasset då.
Mm.
Vaccinationsbevis. Det är lite som hygientekniker liksom, istället för städare. Men vaxpasset då. Då är det så, i fredags hade det kommit in 5000 anmälningar till JO.
Mm.
Justitieombudsmannen. Och i morse ringde jag. Idag är det onsdag. Så i ons direkt när de öppnade vid 9 så hade det kommit in 7200 anmälningar.
Mm.
Och 900 var i inboxen som de inte hade gått igenom. Och han, vanligtvis får de ju då 10 000 på ett år. Så han var helt, han sa det, ja, det bara liksom väller in anmälningar. Och det vanligaste då, det är att man anmäler Folkhälsomyndigheten, regering, riksdag, socialdepartementet. Men det är både, det kan också vara till diskrimineringsombudsmannen. Och så nu har de liksom fått IT-problem på grund av det här.
Oj.
Ja, så när du anmäler då, de har så ett webbformulär. Då ska du få upp på skärmen så här att oh, men okej, den är godkänd, den är inskickad.
Mm.
Men det kommer inte alltid upp. Och sen ska man alltid få ett bekräftelsemail. Men det har inte alls fungerat nu. Så han tror att det är för att det är så många som är inne i formuläret samtidigt. Så de har liksom inte kapacitet för det.
Aha, oj.
Så sen går anmälan in och så registrerar de det. Och sen så, det diarieförs då. Och sen så skickas det till tillsynsmyndigheter då.
Mm.
Men de har ju så lite folk för det. För de brukar ju inte få in så mycket anmälningar. Så nu måste de liksom omorganisera. Och, så de har typ en tillsynsmyndighet för ett departement till exempel. Socialdepartementet eller Folkhälsomyndigheten eller så. Så nu måste de ta alla resurser de kan och omfördela. Så alla måste hjälpas åt här. Så han säger att det är ingen anmälan än som har blivit behandlad.
Och du ringde han?
Ja, då. Jag ringde han.
Men är han för eller emot vaccinpass? Vet du det?
Ingen aning. Han heter Anders Jansson och han är informationsansvarig. Mm. Jag tror inte han får ha en åsikt så. Men det här är ju verkligen...
Men vad händer alltså, när det kommer över 10 000 och så? Vad händer efter det? Är det någonting man tar tag i eller är det redan fast i sten att den 1 december så är det vaccinationspass?
Ja, men de har redan backat lite. Att nu ska typ, om det är en tillställning så ska de väl göra en typ icke-vaxad sektion eller någonting. Alltså, kanske så här plast, du vet, mellanvägg. Nej, jag bara skojar. Nej, men de har redan backat lite. Och 10 000 är väl, det betyder ingenting i sig. Det är bara att jag är lite tävlingsmänniska. Jag tycker det vore lite kul. Tänk om vi kunde få in 10 000 anmälningar på en vecka. Mm. Som de vanligtvis får på ett helt år.
Mm.
Bara den grejen gör mig lite tävlingssugen.
Absolut.
Ja. Så att. Men han var väldigt trevlig. Han pratade väldigt länge. Och, så jag har ju börjat skriva för bladet.se.
Ja.
Kanske vi ska bygga det här till en riktig nyhetssajt.
Ja.
Alltså du vet med typ riktiga nyheter. Mm. Alltså sånt som folk bryr sig om.
Mm, exakt.
För det är
som
mycket,
inte är fake news.
Ja, och det är mycket som sänds på nyhetssajter och på tv och så. Som folk fullkomligt skiter i. Mm. Vi ska lyssna på en kille från Australien här. Han är minst sagt irriterad på den här mismatchen från media. Att de liksom inte snappar upp vad folk egentligen bryr sig om. Kommer här.
Let's have a fucking look at this for a second. Because I am at a war with mainstream media. Look at this, right? So 300,000 people, at least, that's in one city. Then it happened again in Sydney. Then it happened again in Brisbane. Then it happened again in Perth. But let's have a look at what mainstream media talked about. Let's have a look at what the front page of the paper was. This fucking shit. I feel betrayed. They're talking about some stupid fucking text messages from some stupid fucking cricket player that nobody gives a fuck about. Honest to God, you show me someone who cares about this. Show me someone who cares about that. Bro, I'm telling you right now, mainstream media do not give a fuck about anybody. Nobody.
Han har ju så rätt. Du vet, det har ju varit i Australien så har det varit liksom hundratusentals människor på gatorna och de har ju strikt liksom, de får ju inte gå ut.
Mm.
Och sen visar då första sidan i tidningen visar liksom en cricketspelare som har haft någon sms-konversation med någon brud. Ja. Och det är liksom, det är ingen som bryr sig om det.
Nej.
Och det är så här hela tiden att om det okej, så händer någonting som verkligen betyder någonting för människor. Folk undrar verkligen om hur ligger det till med det här. Mm. Och sen media bara, antingen så skriver de om det liksom bara en kort notis. Mm. Eller så adresserar de det inte alls. Ja, då måste ju folk, ja, egentligen är det ju bra, för då måste ju folk söka sig vidare. Men det är ju inte alla som gör det ju. Alla är inte så nyfikna som vi är, som liksom måste veta allting.
Nej, exakt. Men ja, jag bara undrar vad som händer efter man har fått in alla dessa anmälningarna. Det ska bli spännande. Men jag tror det var i förra poddavsnittet så sa jag, ja men det är många som är ändå vakna, så här många i min utbildning och så som...
Har du ångrat det eller?
Lite.
Vad händer nu då?
Men man förlorar ju hoppet lite grann när man hör folk i ens ålder säga jag vill bara resa, jag har tagit min tredje dos. Hade de sagt att jag ska ta 100 doser hade jag gjort det. jag skiter i.
De säger så.
Ja, alltså det är helt sjukt. Men en del är ju också skeptiska. Det är verkligen många som också är skeptiska. Men det är ju verkligen en del som är, man tappar ju hakan. Ja. Man bara, vad säger du? Alltså vad, det är just det. Folk i min ålder, tjejer i min ålder, deras förebilder är typ Kendall Jenner. Alltså folk som har fina kroppar. Det är deras förebilder.
Okay.
Min förebild, det kan ju vara liksom typ du som är min mamma eller någon som är smart, någon som kan någonting. Som sitter på
du eller någon som är smart. Ja, men det är bra det, så jag fattar.
Ja, men du är ju smart. Alltså så. Så du är ju min förebild.
Åh, du är min också.
Ja. Men det blir ju lite, för jag håller ju på att likna dig liksom.
Ja, vad hemskt.
Nej, men herregud. Ja, men förstår ni vad jag menar? Ja. Att det är...
Nej, men alltså en riktig person. För att grejen är så här, de här som stjärnorna som de tittar på, de ser liksom ett fragment av deras liv. Det är ingen som de lever med.
Men man blir dum. Man blir dum av att kolla på mobilen. Man blir dum av att kolla på Instagram. Man blir dum av att kolla på dessa som kallas förebilder som bara visar sina kroppar. Alltså, man blir ju helt dum.
Ja.
Alltså, det är verkligen så sant.
Ja, så är det ju. Men du, SvD, Svenska Dagbladet, de har ju börjat göra en liten sån här självrevision, kan man säga. De har publicerat ett par artiklar nu på en väldigt tät följd. Den 20 november så publicerar Svenska Dagbladet: journalister och ansedda publikationer misslyckades med sitt granskande uppdrag och spred redan före valet 2016 vad som efteråt visade sig vara uppenbara lögner om Donald Trump. Okej.
Okay. Vänta lite. Att de
erkänner att de har spridit fake news.
Om Donald Trump.
Ja. Att det var lögner. Allt det de hade sagt visade sig vara lögn. Och det säger de själva nu. Mm. Det är väl... Det är liksom, det är ju lite för sent kanske. Vi har redan tappat förtroendet, men det är bra att ni backar lite. Och sen skriver då Malin Ekman, skriver en analys här: skandalen i USA tvingar medier till självkritik. Skriver hon så här: de senaste åren har det serverats kraftigt vinklad rapportering kring allt ifrån coronavirus, inflationen och den nyss avslutade rättegången om Kyle Rittenhouse. Ja, och så står det massa här då att... Men det de säger är ju att det är fake news. Ironin i att Washington Post samtidigt vikt flera års rapportering åt en rapport byggt på lösa rykten, framtagen för att smutskasta Donald Trump och delfinansieras av Hillary Clinton, saknar nästan proportioner. 2018 fick Washington Post och New York Times dela på ett Pulitzerpris för sin respektive rapportering om Donald Trump. Och nu har ju då Donald Trump, han har ju krävt att de ska lämna tillbaka det här Pulitzerpriset och gå ut med en offentlig ursäkt. Så att det som har rapporterats om Trump, jag är ledsen, det är lögn. Och det är det som är så genomskinligt, va? För du vet, innan så var han ju så otroligt älskad. Media, du vet, de ville ha med honom hela tiden, han hade en egen talkshow. Alla rappare hade liksom med Donald Trump i sina låtar. Och sen gick han ner för den här rulltrappan och berättade vad han skulle göra som president. Och vips, så vänder sig alla. Och sen plockar de det han säger ur sitt sammanhang, vrider och vänder. Jag hade också en helt felaktig bild av Trump. Men du vet, han är... Nej, nu älskar jag honom. Han är så cool. Han är min förebild.
Men en annan sak som har hänt, det är ju att nu är det ju verkligen bekräftat att Magdalena Andersson är vår statsminister.
Ja, just det.
Och nu, du vet, jag pratade med detta om några, de bara, ja, så vad är detta? Hur kan de bara välja någon så utan att vi svenska folket ska få rösta till det? Bara, vem är ens hon? De har inte ens berättat vem hon är, typ, alltså vad hon gör, vad hon har gjort. Nu vet ju jag lite, men jag tänker det är kanske många som inte vet vem hon är och vad hon har gjort och liksom hennes historik så.
Men du, det spelar ingen roll att inte vi fick rösta om det här. Mm. För de fick ju inte ens rösta själva. Alltså, det var alltså 170 19 som sa ja och 174 som sa nej. Och 57 avstod från att rösta och en var frånvarande. Okej, så 174 var emot.
Mm.
Ändå så blev hon statsminister. Och nu skriver speciellt tyska medier skrivet, åh, första kvinnliga statsministern. Exakt.
Och det är det de kommer vifta med flaggan med, att ja, det här är en kvinnlig statsminister.
Vi har kommit så långt vad gäller jämlikhet.
Ja, exakt.
Ja, och sen är vi ju klimatgurus här ja. Också.
Nej, men och det är det jag menar.
Humanitär stormakt.
Nej, men det spelar ingen roll om hon kommer göra liksom dåliga saker eller om hon har gjort dåliga saker, utan så länge hon är kvinna och är en statsminister så kommer alla feminister bara, oh my god.
Mm. Ja, ja, men så är det. Men sen också, du vet, Magdalena, det var ju hon som vi tog upp. Hon hade ju då skrivit på sin Facebook, för hon är ju ordförande för IMF, Internationella valutafonden, så säger hon så här, vårt mål är att hela världen ska vaccineras och gå med i The Great Reset. Ja, det här, du vet.
Den ekonomiska omstarten.
Ja, analschwaben där, precis ja.
Yeah.
World Economic Forum. Så hon är ju liksom globalisternas globalist. Hon är ju gift med en man som har Wallenbergs professur. Det är ju bara så.
Mm.
Det här är liksom, det är en liten klubb. Och du är inte med i den, som George Collins sa. Nej, du är inte med i den, Desi.
Mm. Ja, men jag undrar hur det blir nu, för jag har ju ändå haft hopp för detta, att men tänk så kontrollerar The White Hats Magdalena. Och att,
det är klart hon gör.
Ja, men att hon kanske, antingen så gör hon jättebra saker eller så gör hon jättedåliga saker för människor så att vi ska vakna.
Om vi säger så här, hon kommer göra precis det hon ska.
Ja,
hon precis. Kommer lyda order som en duktig liten, och grejen är så här, hur kommer det sig att hon får den här posten då? Jo, för att hon har gjort så mycket skit. Så hon tvingas vara med i folkbildningsprojektet för att liksom ställa till rätta det hon har pysslat med.
Men jag fattar inte varför Stefan Löfven, varför han inte bara kunde vara kvar och göra alla den här skiten. För ingen tyckte väl om han ändå. Liksom. Folk, men, har ju ingen, alltså folk har ju ingen uppfattning så om Magdalena på det sättet. Men gör Stefan något dumt, då vet alla ja, vi är vana vid att han gör något dumt. Så det kanske ändå är bra att Magdalena kommer, för då måste vi hon måste ju verkligen visa framfötterna nu och visa vad hon går för.
Ja, ja. Folk kommer ju hålla ögonen på henne.
Ja, precis. Men om Stefan hade gjort någonting dumt, då hade bara, jaha. Vi kan bara lägga till dig i listan här på allt dumt du har gjort. Liksom.
Snälla, kalla honom inte för Stefan. Säg svetsan eller någonting, för han är inte ens värd att bli kallad för förnamnet.
Fula fiskan.
Men du, han ska ju utomlands. Vi får ju se hur trång cell det blir och var utomlands.
Ja.
Det finns ju Guantanamo-basen.
Ja.
Det finns...
Flytta gärna dit.
Det finns fängelse på Island och lite olika öar och sånt. Ja. Så han kanske får välja.
Mm.
All inclusive. Rest of your life.
Jag hoppas det inte blir som svenska fängelser här i alla fall.
Nej. Och sen skriver, alltså de är verkligen på gång här i Svenska Dagbladet. De säger också, här är Jan-Erik Larsson. Woke är ingen väljarmagnet. Woke-ideologin och dess tendens att göra grupper till offer eller förövare möter motstånd i väljarkåren. Ja, det verkar som att de här strategierna som... Det var ju Alexander Bard som sa att han nu får han uppdrag att rensa ur allting som är woke ur företagskulturen. För det är så mycket politiska ideologier som har liksom genomsyrat det där. Du vet, med ras, hela liksom ras. Hela rasteorin och du vet det här critical race theory som finns i USA. Det är ju allt det där att, ja men okej, alla vita, de är liksom supremacist. De är överlägsna. De åker räkmacka. Och alla svarta gör inte det.
Mm.
Så de svarta är till och med, eller de är till och med så här i USA, bara, alltså vad snackar ni om? Vad lär ni våra barn?
Mm.
Så att nu stöter de på patrull där. Och sen är det också så här, på alla de här, på skolorna då, så är det ju alla de här, ja, de har så här school board meeting. Mm. Ja, då går ju föräldrarna ihop och liksom är emot det där. De är emot att de ska bära mask, de är emot vaccinationer, de är emot massa saker. Så nu hade ju liksom FBI satt upp föräldrar på liksom terroristlistan och börjat förfölja dem och liksom, ja, du vet, helt galet. Så bara för att föräldrarna bara säger, du, ni lär inte mina barn, då tar jag hem mina barn. Mm. Ja, då blir de klassade som liksom, ja, interna terrorister.
Alltså det här är så sjukt, folk som inte liksom ser detta. Det är som att de är blinda, de hör inte, de vill inte höra, de vill bara gå i sin lilla bubbla liksom. Men ja, alltså det är bara, när tar detta slut? Det bara känns som det är ett långt, långt, långt hål någonstans där borta som...
Ja, men sen vi måste ta lite om den här Kyle Rittenhouse. För nu var han hos Trump igår. Alltså så jag såg det i morse då. Så Trump tog emot honom då. Och då visade det sig ju att Joe Biden hade kallat honom för white supremacist. Okej? Okay? Och det är ju förtal. För grejen var så här att i Kenosha då så var det ju så mycket. Det var ju det här Black Lives Matter. Det var efter George Floyd. Och det var massa upplopp liksom. Du vet, de tände eld på städer. Det dog ju många människor. De skulle göra så här autonomous zone. Och så. Så att de blev ju, i och med att polisen då, de ingrep inte. Så blev det ju som, ja, milisier liksom. Det var folk som gick ut på gatan och bara sagt, nej, vi försvarar vårt lilla neighborhood här liksom. Så gick de ut med vapen och så. Och Kyle, han är ju uppväxt då med en ensamstående mamma. Absolut inte fett på något sätt. Men han var utbildad i vapen och utbildad i hjärt- och lungräddning. För han hade jobbat typ som livräddare, som jag förstår. Mm. Ja. Så han hade gått ut. Men han hade ingen licens för vapnet. Men det var ju... Och sen var det då några som attackerade honom. De riktade pistol mot honom och skulle döda honom. Och så de här videorna, de visar klart och tydligt att de hotade honom. De hade pistol riktade mot honom. Och det var inte förrän det hände som han tog upp sitt gevär och liksom försvarade sig. Så dödade han då de här. Och det var självförsvar. Men i den här rättegången då, så var det ju så. De hade då tagit fram, fabricerat bevisningsmaterialet. Så den första videon som de hade fått, den var liksom mycket tyngre än den som de visade i rättegången. Och då visade sig att de hade då klippt bort delar som de inte ville att man skulle se. Så de fick ju liksom avbryta och sen ta upp den och allting. Och sen blev man helt friad. Och det gjorde ju folk tokiga. Och sen försökte de få det här till att det var så här någon rasgrej. Men Kyle Rittenhouse, han är ju vit. Och de som skulle skjuta honom, som han försvarade sig mot, de var också vita. Okej? Okay? Så hur blev det här en rasfråga? Mm. Och alltså, finns det raser? Alltså det finns inte ens raser. Det här som de har liksom byggt i den här polariseringskulissen, att liksom svarta mot vita, kristna mot muslimer, män mot kvinnor, unga mot gamla, la 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 la. Alltså allt det där är ju, alltså vi är människor. Mm. Rätt upp och ner bara.
Ja, precis. Och det är precis när de fotar så här en mörkhyad, en vit, en som är asiat. Och sen så när man tar bort skinnet och bara visar själva skelettet, då är det exakt samma, alltså exakt samma uppbyggnad. Alltså vi ser exakt likadana ut, det enda är vilken färg vi har på själva. Och det är skinnet. Så himla löjligt egentligen när man tänker efter. Man bara, hur... Eller tänker efter, jag vet att det är så. Det är så himla löjligt, jag har alltid tyckt det.
Mm. Men Trump sa också att...
It's time to remember that old wisdom our soldiers will never forget. That whether we are black or brown or white, We all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American flag. And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same Almighty Creator.
Ja, Trump, han var tillsammans med en svart kvinna.
Ja. Och tänk om vi hade haft någon ledare som hade sagt så. Haft så fina tal, bara nu ska vi älska Sverige, nu kör vi, det spelar ingen roll hur du ser ut. Du ska fortfarande liksom älska ditt folk och älska ditt land. Alltså tänk om...
Älska din flagga, ditt språk.
Tänk om vi hade haft en ledare som bara får oss att gråta. Mm. Över liksom hur äkta och fint tal någon kan ha. Liksom.
Och sen verkligen i praktiken också gör bra saker för alla. Jag menar, de svarta har ju aldrig haft det så bra som under Trump. De som är från Latinamerika och så har aldrig haft det så bra. Och asiaterna har aldrig haft det så bra.
Nej.
Och de är ju mest vakna. Många av dem. För de har ju liksom flytt från kommunistländer.
Och så är det de vita som bara är där och demonstrerar så här Black Lives Matter. Och ja. Så ser man de mörkare bara. Du är inte svart, jag är svart. Och det här, så här är det. Och det där
ja. Är, ja. Men det, de har ju verkligen ställt sig upp. Men vad snackar du om Black Lives Matter? Det är någonting som kommer liksom var fjärde år. När det är val. Då ska man ta upp det som någon liksom plus i kanten. Men det är ingen som köper det där ju.
Nej.
Men det var ju liksom CNN. Då var det ju en bild i tidningen då på en man som hade skjutit en annan man. Och han var svart som hade skjutit då. Nej, då ville ju inte media att det skulle vara så. Så de hade vitat upp honom så han såg ut att vara vit så att säga på den här bilden. Så då, folk var ju väldigt snabba med att då la de ut den riktiga bilden på den här mannen som var svart. Och den vita, alltså uppvitade bilden. Jag menar, då har man verkligen en agenda. Alltså då har man en agenda som media. Och skapa en polarisering. Skapa en bild av någonting. Att liksom de svarta är offer så att säga. Och det var ju precis det här vi pratade med Alexander Bard. Han menar på det att det finns inga offer. Och det var ju då han åkte ut från TV4. Han menar på att det finns inga offer. Alltså du ska sköta dig. Du ska bidra. Du ska vara liksom en god människa. Du kommer bedömas på dina gärningar. Inte att du har varken en räkmacka eller att du är något offer. Mm. Nej, men det fick man inte säga för det är inte PK-vet.
Ja, det är helt... Det är ju som jättemånga har kommit hit och flytt från krig. Från både Montenegro och... Ja, men,
Serbien.
Ja, många länder. Många har typ sett sina släktingar blivit... skjutna och förlorat nära och kära.
Ja.
Och ändå så förstår de att oavsett vad jag har gått igenom så kan inte jag vara dum mot andra människor. Jag får fortfarande liksom följa, göra det jag ska göra och vara en god människa mot andra människor. Medans deprimerade människor i Sverige, de kan vara hur... taskiga och de kan bete sig som ett rövhål om de så väl vill så. För de har en bortförklaring om att de är deprimerade av någon anledning. Men det konstiga är att oftast de som har just gått igenom det här och flytt från kriget och så. Jag har aldrig träffat på någon som är riktigt deprimerad på det sättet så. Jag vet inte om det kanske bara är jag, men jag har faktiskt aldrig varit med om det.
Nej, men du...
Och det är ju verkligen trauma. Alltså det är ju verkligen en hemsk upplevelse. Liksom.
Ja. Det är lite problem med att vi har ju klankat ner lite. Vi har varit lite negge så att säga, mot vårt rättssystem. Men nu håller de verkligen på att försöka städa ur det.
Okej.
Okay. Ja, för nu är det så här, 10 nämndemän, de är anmälda på 2 månader. Mm-hmm. För att de sover.
Ja,
precis.
Vad menar sover... på jobbet ja, eller hemma.
Ja, så det här är då Uppsala tingsrätt då. Så att de här nämndemännen som sitter, alltså det är domarna som ska rapportera det här att nämndemännen sitter och sover. Mm. Men jag menar, säg att du är uppe i en rättegång och så är det verkligen viktigt. Du vill verkligen, du är oskyldig och vill bli frikänd. Så sitter de som ska bedöma det här, nämndemännen, och sitter och sover.
Ja.
Alltså, man skulle inte ha fastlön, man skulle ha typ ackord eller provision.
Mm. Ja,
du vet att du måste göra någon form av insats.
Mm.
Så att, och hon menar på att det här är toppen på ett isberg. De 10 nämndemännen som anmälts de senaste 2 månaderna utgör 5% av hela gruppen nämndemän som tillhör tingsrätten. Så det kan alltså vara 95% till som är i farozonen för att bli anmäld.
95% till? Ja, det här, av alla nämndemän?
Ja, det här är ju bara 5% som anmälts ju.
Så, de så 100% kan gå bort då, eller?
Jag vet inte. Men man kanske får höja standarden. Det här kanske handlar om företagskultur. Eller liksom tingsrättskultur.
Mm.
De har en dålig kultur på jobbet helt enkelt.
Mm. Ja.
De förstår inte att det är liksom inte när de sitter där som de ska sova. Om de ska flyga så kan de ju, på flygplanen kan man få sova. Man kan få sova i sin säng så att säga när man inte jobbar och så. Men kanske inte under rättegången.
Nej, kanske inte.
Det är lite sån basic. Det kan vi tipsa om att de lär ut på juristutbildningen.
Mm.
Men du, Sverige ska ta emot covid-patienter från Rumänien. Jag vet inte, hur blev det med det där? Samtidigt som de säger åh, det är så mycket på sjukhusen i Sverige. Så i den här då artikeln, det här var ju från den 7 november, nu vet vi har varit borta lite ju.
Mm.
Då är det ju så att Sverige har lägst antal IVA-patienter i hela Europa.
Jaha.
Men vad gnäller vi på då?
Ja, eller hur? ja, man blir helt...
Ja, så, men tydligen, eller när jag hörde det här då efter, så hade då inte Rumänien skickat någon officiell förfrågan till Sverige. Men Sverige tyckte absolut att vi skulle ta emot det. Och det hade kommit några till Danmark, vet jag. Av de EU-länder som statistiktjänsten Our World in Data mäter toppar nu Rumänien tillsammans med Bulgarien listan över flest intensivvårdade i EU i relation till befolkningen då. Båda länderna har runt 98 intensivvårdare per miljon invånare. Längst ner på listan hittar man Sverige som enligt sajten har 2,66 intensivvårdare per miljon. Ja, men då förstår jag inte riktigt om det är en kris i Sverige eller inte.
Nej.
Det verkar inte så.
Nej, men nu känns det ju som att människor inte är lika rädda längre än vad de var från början.
Ja, ja, ja.
Utan... Alltså det var verkligen så här att ja, nu så säger Sverige att vi ska öppna upp. Då helt plötsligt så kom alla ut för att de sa till oss att vi fick komma ut utifrån fängelset. Och det är bara typ jag har liksom jag själv, det vet ju vi alla då, men alltså jag själv har ju gått ut som jag vill, att jag har gjort vad jag vill, men det är faktiskt folk som har valt självmant att inte gå ut.
Ja, men de är så rädda ju.
Ja, för de är så rädda.
Vet du att man kan dö om man blir för rädd? Hjärtat kan sluta slå. Tänk om du går en längre tid och har nästan panikkänsla. Alltså rädd på riktigt.
Mm.
Det är väldigt ohälsosamt.
Ja, men det är som när vi har gått förbi någon med mask. Ja. Och du har råkat komma för nära.
Ja,
så
ja.
Börjar hon typ skrika till.
Ja, men du har ju mask, människa.
Ja. Ja. Nej, men du vet så här. Det går knappt gå förbi människan. Innan liksom de börjar hugga till som en hund eller någonting. Alltså det...
De ska ju spara på sin luft. För de får ju inte så mycket luft innanför den där masken. Ju.
Nej, men det är ju också synd att alltså, de har ju verkligen lyckats med att skrämma upp människor.
Ja.
Och tro på att... Alltså, visst, det är ju någonting som kan alltså som man kan dö utav så. Alltså,
ja, men vi kan ju gå runt och vara rädda hela livet.
Ja, exakt.
Det finns ju många mycket dödligare sjukdomar.
Exakt, precis. Och det jag menar, alltså, till exempel som när vi pratade om förra gången då, att jag har ju mycket halsfluss. Mm. Och den här gången var det orsakat av virus.
Ja.
Och då, det går inte att smitta någon annan.
Nej.
Med det. Och jag kan heller inte bota det med medicin eller vaccin. För det går inte att bota virus. Så jag kunde inte göra någonting. Jag fick bara låta det gå av, alltså gå över av sig själv, säger doktorn.
Mm-hmm. Ja, men alltså, och om du vänder på det, virus går inte att bota med vaccin. Nej, precis, vi vet. Och det är just därför, om vi säger att du tar en dos vaccin. Nej, det hjälper inte. Två. Nej, det hjälper inte. Tre. Nej, det hjälper inte.
Nej, men
så nu öppnar de upp för fjärde. Och sen vaxpass ovanpå det då. Jo, men det hjälper ju inte.
Nej, men jag hörde typ så här, ja, men jo, men det hjälper för man tar en liten bit av viruset och sätter in i vaccinet och då funkar det i sådana fall. Men ja, typ att det här coronavaccinet inte liksom...
Nej, man har ju inte kunnat isolera själva viruset. Nej, så du har inte kunnat stoppa in lite utav... Annars så blir det ju liksom att du utsätter kroppen, ja, typ som att du får... covid i en liksom mild form, så att säga. Och så bygger du antikroppar. Det är så vaccin ska funka.
Mm. Men jag pratade med någon som alltså kommer från Indonesien och där. Och hon jobbar ju på något sånt liksom läkemedels. Så. Och hon berättar ju mycket om att det är korrupt i de länderna och att i många vaccin så är det faktiskt, vad heter det, koksalt? Ja. Är det så det heter? Ja. Hon säger det att det är en del, det är väldigt många som har fått det faktiskt.
Ja.
Och jag bara, då fick jag verkligen bekräftat att så det är inte vaccin i alla vaccin.
Alltså, nej,
så.
Nej, nej. Alltså, och det var ju någon som gick ut nu och sa att det var någon whistleblower, att det var tre olika. Så när du skulle ge en så fanns det tre olika sådana här flaskor. Och en var koksalt och så två andra. Och vi vet ju också att Trump tog ju fram ett vaccin och det har ju då kommit ut receptet på det. Och det är ju hydroklorokin och ivermektin och så. Vi vet ju inte vad som är sant. Vi vet inte vad folk har fått.
Nej.
Nej. Det är helt omöjligt att säga okej, 100 personer har fått injicerat någonting. Vad har de fått? Ja, men det vet ju inte jag. Det kan lika gärna vara koksalt.
Mm.
Det, som någonting annat. Hur ska jag kunna veta? Alltså, så att om man ska prata om det här så måste man ju veta vad det är. Och det vet vi ju inte. Och då är det ju spekulationer. Och det kan man absolut ägna sig åt. Men det är svårt att bygga liksom en hel tes på rena spekulationer.
Mm.
Jag menar, det kommer visa sig så att säga.
Ja, absolut.
Men Japan nu, de har ju då, de skippar en tredje booster.
Mm.
Och så kör de bara ivermectin. De har ju typ, ja, typ inga nya fall.
Mm.
Så att i och med att ivermectin och hydroklorokin hjälper, det är ju sådana typ tropiska sjukdomar, alltså parasitmediciner. Så någonting är det ju. Men det visar sig att det där hjälper ju också mot alltså, många andra virus. Alltså typ säsongsinfluensan. Det kan hjälpa mot alla möjliga sjukdomar. Mm. Så det kommer bli spännande att se. Och sen som du och jag pratade om förra podden om pH-värdet. Mm. Alltså vad det gör för till exempel cancer kan bara leva i en sur miljö och så vidare. Alltså, och det här är ju sånt som jag tror att de har vetat det här hela tiden.
Mm.
Men det är ju liksom kommersiella syften ju. Hela tiden.
Men absolut.
Ja.
Det är ju så att typ forskningsbolag går ju alltid minus oftast.
Ja.
Ja. Men varför gör inte läkemedel, alltså varför går de flera miljarder plus? Alltså för mig tycker jag att det ja, men det låter lite underligt.
Nej, det är inte underligt. Men för att de som utvecklar, alltså forskningsbolag, de utvecklar ju vaccin. Så de ofta går de ju till börsen och så tar de in pengar från aktieägare. De gör emissioner och så tar de in pengar för det. För de har ju inte någon färdig produkt.
Mm.
Utan de ska ju då söka patent för det. De ska göra klinisk prövning och så vidare. Så, och sen går det från forskning till. Så att de vacciner vi får nu mot covid. De är ju fortfarande i klinisk fas. Det finns ju inget som är godkänt. Det är bara nödgodkänt.
Mm.
Ja. Men sen när det då blir. Alltså vaccinbolagen. då har de ju oftast en vanlig, en färdig produkt. Det, i det här läget så har ju de gjort den här forskningen själva så att säga. Och själva tagit fram produkten och sen sålt den redan innan den är färdig godkänd produkt.
Mm.
Det är ju rätt unikt ju.
Mm.
Men annars så har de ju ett patent på kanske 30 år, 50 år. Det brukar vara rätt längre där. Så ingen annan får liksom ta fram. Och det här har man också ifrågasatt. Och hur kommer det sig att du får, om vi säger att det ska hjälpa befolkningen. Hur kommer det sig att du får ha patent på det att ingen annan får sälja det? För om du bara vill folkets väl. Ja men bara kör ut det så alla får liksom tillverka det då. Då.
Mm.
För sen går ju patenten ut efter ett tag. Och då har du flera leverantörer som kan börja sälja samma medicin så att säga. Men det här med immaterialrätt och patent och det här. Det är verkligen någonting som. Det kommer revideras duktigt.
Okej.
Okay. Ja, men varför skulle du ha, om du vill det bästa för befolkningen. Varför ska du ha ett privat företag som sitter på patent. Och ingen annan får skapa produkten billigare.
Mm.
Då är det ju bara att. Ja, men okej, vi tar så här mycket betalt för det här. Och det är bara vi som får sälja det.
Då blir det ju monopol på just det.
Ja, och det är så det blir hela tiden ju. Och så kan
men
vi inte ha det.
Risken är alltså att om några har och säljer det billigt, det är ju att, alltså speciellt med läkemedel, så man vet ju inte, alltså det måste ju vara godkänt och så ju.
Ja, och det blir det ju, som tidigast var det väl 2023 eller 2025 som de här covid-vaccinen kan bli godkända. För den måste gå igenom alla de här faserna, och det har den inte gjort. Men du, alltså jag lyssnar på någonting, man blir helt knäckt här. Vi har ju pratat mycket om vårt dricksvatten. Jag såg här om Miljöpartiet så jag kom att tänka på det här. Men nu visar det sig då att våra dricksvatten. Det här är så dumt. Så vi måste faktiskt, ni måste få höra vad de säger här.
I mitten av september varnade Länsstyrelsen för mycket höga halter av den giftiga kemikalien PFAS i vattnet vid Trönning utanför Halmstad. Misstankarna riktades mot fyra brandsläckningsinsatser i ett industriområde i närheten för runt 10 år sedan, då stora mängder brandskum användes.
Ja, det är ju skrämmande. Man kan inte säga något annat. Det är ett läckage av ett ämne som kommer finnas kvar i naturen och lagras upp i naturen i hundratals, kanske tusentals år.
Föroreningarna i Trönningen tas upp i en kommande rapport från Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning. Genom att korsköra data över bränder som släckts med skum mot data över markens egenskaper har man hittat 11 300 platser där PFAS från skummet kan ha läckt ut i naturen. Man har sedan jämfört med positionerna för brunnar och grundvattentäkter och graderat risken för att giftet spridits till dricksvattnet, där det bland annat kan orsaka cancer och påverka reproduktionsförmågan.
Det man slås...
Oh. Reproduktionsförmågan, cancer, dricksvatten. Ja. Oh. Och vi har ju liksom alltid fått höra att men vi har så himla bra vatten i Sverige.
Mm.
Ja, kanske inte på 11 300 platser då.
Shit alltså.
Ja.
11 300 platser.
Ja, men sen, det här är bara brandskummet. Sen har du ju andra industrier som har läckt ut. Alltså du har ju läkemedel som har slängts.
Mm.
Som också läcker ut i vattnet. Och sen har du ju det här då med fluor som vi har pratat om. Att du har liksom massa forskare som har gått ihop och krävt att man måste göra tester på vattnet. Mm. Och Livsmedelsverket har bara sagt så här, nej men det här är inte prioriterat. Det här är inte prioriterat. Nej, det är inte viktigt liksom. Nej. Reproduktionsförmågan. Mm. Vi vill inte överleva som mänsklighet då. Depopulationsagenda tänker jag på då. Nej, man får rena vattnet. Vi har ju köpt en sån kanna från Dafi, tror jag heter.
Och det är så här kol i den sidan.
Ja, aktivt kol. Ja, precis. Mm. Ja. Så att, och då, det går faktiskt väldigt snabbt, eller hur? Mm. Du häller det och sen så går det igenom det här filtret. Och sen så har man det i kylen.
Mm.
Våren är ju 3 liter. Alltså jag vet inte hur ofta vi dricker ur den. Alltså det går ju väldigt snabbt. Alla dricker vatten och tränar. Och,
ja,
så vi byter den hela tiden. Och sen byter man det filtret en gång per månad. Så jag skulle säga det kostar kanske
250.
Nej, inte ens det. Jag tror det kostar 170 kronor den här dagen. Då köpte jag nog på Apotea, tror jag. Jag vill inte göra reklam för någon, men alltså det var ändå rätt bra pris. Man kan kolla lite vad som fanns. Och sen köper man då såna här filter. Så filtren, ja men säg att de kostar kanske ett par hundra för 6 månaders förbrukning då. Mm. Och sen köpa kannan är ju en engångs.
När byter du de filtren?
Jag byter dem en gång per månad.
Jaha, det visste inte jag.
Nej, men det är därför det är sånt datum där uppe. Okay. Så jag fyller i då liksom när, vilket datum.
Men alltså jag har ju berättat att jag får ju ofta halsfluss. Jag har ju så himla mycket problem med halsen. Och det man kan göra det är att man kan ta kollodialt silver och gruggla i själva halsen.
Gugla.
Gugla.
Vad heter det?
Gruggla.
Nej.
Jo, att man grugglar.
Nej. Det heter inte. Vänta lite, vad heter det? Man... Nu vet jag, det heter inte gruggla.
Jo, att man grugglar det.
Nej, alltså. Det heter inte det.
Jo.
Nej.
Okej, ska vi slå vad?
Ja.
Ja, vi slår var 100 kronor på att det heter gruggla det i halsen.
Nej, det heter något annat.
Ja, ja, i vilket fall så gör man det.
Gurgla heter det.
Gurgla.
Ja, nu vann jag 100 kronor. Tack så mycket.
Jag sa 100 spänn.
Ja, 100 spänn. Oh, nej, sluta. Ja, så då.
Okej, nej men... Och sen är det ju bra att äta zink till exempel. D-vitamin och ja, sådana grejer. Men alltså jag bara, man vet ju aldrig vad det är i dem egentligen. Man såg ju en sån artikel. Ja men det var flera hundratals svenskar som tog vitaminstabletter helt i onödan.
Vitamintabletter, ja. Men du, och sen var det ju det, etanyloxid. Det var ju i apotekets kosttillskott ju. Men du, apropå bedrägerier. Det största bedrägeriet med ekomat i USA:s historia. Mm. Du läste det, Desi? Det här, den tidigare jordbrukaren Randy Constant i Amerikas mellanvästern tjänade miljoner dollar genom att låtsas att sojabönor, majs och andra grödor var ekologiska. Mm. Så oväntat.
Ja, verkligen. Nej, men alltså det där med ekologiskt är ju ett skämt. Alltså, jag bara är väldigt så här för att okej, men så ska det inte vara besprutat och så ska det vara svenskt och hit och dit. Men ändå så den gurkan som är ekologisk och den som inte är ekologisk, de håller ju lika länge.
Ja.
De kan ju vara i matbutiken i mer än 2 veckor. Alltså förstår du?
Ja.
De kan inte ha så många ekologiska gurkor annars om de inte är besprutade. Visst, de har ju plast runt om sig, men vad spelar det för roll? Tar vi hem den gurkan sen? Alltså,
ja, men det tänker jag också på, allt det här plastet runt allting.
Ja,
ja men alltså, måste vi ha det?
Ja.
Nej, det måste vi inte. Men jag tänker ändå, alltså jag försöker ändå köpa ekologiskt. Man vet ju aldrig, men självklart så vet man ju bakhuvudet att det här är...
Ja, absolut, men alltså...
Men jag tror att det är mycket bluff,
ja,
men i det här.
Det som man verkligen har förtroende för, det är ju typ de här, om man åker ut till Småland och det är någon närbutik, sån liten shop som liksom har en... Ja, men,
ja, men du köpte ju honung från en.
Ja, precis. För att de hade bin hemma. Mm. Så de, vad heter det?
Biodlare.
Ja, exakt, biodlare. Och då så köpte jag flera burkar där. Kände mig som Bamse.
5 burkar, ja.
Ja. Och då var det så här,
de är typ slut på en månad eller något.
Ja, nej men det är så gott med honung också. Men då så sa hon att ja, men det är lite vitt i själva honungen för att det är inte så mycket vattenhalt i.
Och jag kommer ihåg när jag köpte honung när jag var liten. Mm. Då var det ett sånt vitt lager högst uppe på.
Ja.
Och då tyder det på att det inte är så utspätt, så att säga.
Men nu när du går in i affären då är det ju jättegult och det är nästan orange på en del.
Ja, nästan rinnigt liksom.
Ja.
Ja, nej men Miljöpartiet generellt har ju lite problem nu. Och hela miljökrisen. Var det inte Boris i England som pratade om Greta Gris och bla bla bla. Och sen kom han av sig. Ja. Och så han fick ju jättemycket kritik för det här talet för att han var så förvirrad och så.
Ja.
Och sen när han gick av så sa han, jag tycker talet gick jättebra. Du vet, han är så cool. Han gör precis vad han ska.
Ja.
Han spelar för att vinna.
Ja.
Som Carl Norberg säger. Ja, men du, Miljöpartiet, det stod idag i så här. Miljöpartiet är dagens stora förlorare och överväger nu på allvar om man orkar sitta kvar i regeringen.
Mm.
Snälla, orka inte det. Vadå orka sitta kvar i regeringen?
Vem orkar inte sitta kvar i
Miljöpartiet? De tycker att de får inget gehör. De menar på att om Miljöpartiet nu sitter kvar i regeringen så kommer man sitta i en regering i ett land som sänker bensinskatten. Och det vill de inte då. Man förlorar en viktig del av den förhandling man genomförde med Centern om skogen. Ur Miljöpartiets synpunkt var det en vinst att man ska köpa och vårda skog i budgeten som nu faller.
Men här så hittade jag en annan artikel på Aftonbladet. Ja. Att Moderaterna kräver en ny statsministeromröstning om Miljöpartiet lämnar regeringen. Ja. Miljöpartiet hotar att lämna regeringen om de måste regera på en SD-budget.
Ja.
Är det det du menar då?
Ja.
Ja, okej.
Men, och det är ju det här, Magdalena Andersson får en drömstart som Sveriges första kvinnliga statsminister.
Mm.
Under hela valrörelsen kommer Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmy Åkesson gång på gång att hamra in budskapet om att den rödgröna regeringen vilar på bräcklig grund. Men i Sverige är det i alla fall så att där får ju Miljöpartiet har ju fått så mycket inflytande.
Mm.
Fast de har så få röster.
Mm, det är konstigt. Men, alltså det är faktiskt sjukt egentligen.
Vet vad vi vill ha? Vi vill faktiskt ha riktig närodlad ekologisk mat. Alltså på riktigt.
Mm. Mm.
Vi vill faktiskt ha den som inte är typ brandsläckningsskum och massa giftiga ämnen i.
Alltså hellre äter jag potatis och kos som är svenskt och morötter som man kan odla här. Mm. Alltså saker som kan odlas här än att liksom, ja men då skippar jag ju att äta apelsinerna och så som är transporterat. Hur lång tid tar det med båt eller lastbil eller vad det nu än är. Alltså hellre gör jag faktiskt det och skippar de där.
Så vi är ju inte klimatförnekare eller vad man nu kallar, utan vi är ju precis tvärtom. Vi tycker ju verkligen att man ska värna om våran jord. Det är bara det att det systemet som de har byggt upp idag med Parisavtalet och allt det här. Jag menar, det handlar ju bara om pengar. Vi är ju inte klimatförnekare, utan vi vill ju på riktigt ha närodlad mat. Vi vill ju på riktigt att vi ska ta hand om vår jord. Liksom. Vi vill på riktigt att vi ska kunna dricka vattnet utan att det är massa giftiga ämnen i vattnet.
Mm.
Men allt det här med Parisavtalet och alla de här initiativen, det handlar ju bara om pengar. Det var ju det vi såg här med ekologisk mat. Det handlade om pengar. Det var ju utblandat. Det var ju inte ekologisk mat. Man sa att det var det för att tjäna mer pengar. Så länge det här bara är ett spel för galleriet och ingen på riktigt bryr sig om jorden. Jag menar, de åker till klimatmötet i private jets. De har med sig egna bilar som är elbilar, men de kunde inte ladda dem, så de fick ladda dem med dieselaggregat. Ja, ja men alltså, då kunde de lika gärna haft en dieselbil från början ju.
Mm.
Ja men vad är grejen liksom? Det här är liksom inte på riktigt. Och det är därför vi är emot det här. För att det är inte på riktigt något av det. De spelar teater för oss. De vill ha carbon tax. De vill beskatta oss för hur vi påverkar klimatet.
Ja, och det är jättemånga som faktiskt är oroliga för klimatet. Ja, jag tror redan det är för sent och vi måste värna om detta. Och det är jättemånga som verkligen hakar på detta och förstår att det här är så det ligger till. Och
jo, men vi håller med om det. Men vi vill upplysa dem som verkligen bryr sig om klimatet och jorden och miljön. Att eran rörelse har blivit infiltrerad. De som sitter på toppen och de som bestämmer, de gör det bara för pengar. De tänker inte som du. De bryr sig inte som du. De bryr sig inte som vi gör. Utan allt är bara ett spel för galleriet. Det enda anledningen varför de sitter där, det är för att kunna ta ut mer pengar.
Mm.
Svin, helt enkelt.
Mm.
Jag tycker Donald Trump Jr. kan komma och skjuta de svinen också.
Mm.
Så kan man inte säga.
Så kan man inte säga.
Nej, jag sa inte det.
Vi är inte PK.
Nej. Nu menade vi ju inte kanske ordagrant, men ni förstår principen. En gummikula i alla fall i röven. Det tycker jag faktiskt. Vi kör på det.
Ja, ja men det hade ju varit någonting som var bra. En gummikula i röven.
Elon Musk. Han har ju gått ut på Twitter och avslöjat en pedofilring inom FN. Men det här är, om vi har sagt det här innan så ber vi om förlåtelse.
Jag känner inte igen det.
Nej, men Elon Musk då, han exposar en massiv pedofilring som drivs av FN. Och då var det så att de tvingade alltså barn att ge oralsex för att få mat.
Ja,
och det, hur det här kom sig, det var ju att CNN skrev då att 2% av Elon Musks totala förmögenhet kunde lösa hungersnöden i hela världen. Bara 2% av hans kapital. Och det var då en FN-chef där. Och då så skriver Dr. Eli David på Twitter då, så skriver han 2% av Elon Musks förmögenhet är 6 miljarder dollar. Under 2020 så hade då FNs globala matprogram dragit in 8,4 miljarder dollar. Och hur kommer det sig att inte de 8,4 löste hungersnöden i världen då? För då säger de då att Elon Musk 6 miljarder skulle lösa hela hungersnöden i världen. Men samtidigt så har de då dragit in 8,4 miljarder dollar. Och det är fortfarande inte löst. Då svarade ju Elon Musk på det här. Då säger han så här: om ni kan beskriva i en Twitter-tråd exakt hur 6 miljarder dollar kan lösa världshungern, så kommer jag sälja Tesla-aktier direkt. Och sen skriver han så här: men det måste vara open source så att vi kan se exakt hur ni spenderar varenda krona. Så han sa det, jag kan ge 6 miljarder dollar, men då vill jag se exakt. Ja, och sen spårar det här ur lite då. Så skrev ju då Elon Musk så här: vad hände här? Och då hänvisar han till en artikel i express.co.uk. Då står det: starving children as young as 9 forced to give UN officials oral sex to get food. Ja, så han hänvisar till den artikeln då. Så det här blev ju den här FN som hade då attackerat honom och sagt att du som är så rik kan ju då lösa hungern i världen. Ja, så nu vet ju alla om det här.
Mm, att FN håller på som de gör.
Ja, och det är så mycket som har varit med FN. Vi delar ju det. Det var ju hur många våldtäkter som helst och alltså alla de här organisationerna här. Men det här är ju ändå, det här är ju folkbildning. Så Elon Musk, han gör ju precis det han ska. Men jag menar, om hans 6 miljarder inte räcker och de ändå drar in 8,4 miljarder och de har ändå inte löst problemet, vad har pengarna gått då?
Mm.
Det är det som är grejen.
Ja, men exakt.
Och jag menar, men tänk,
det är ju de som ska lösa det här problemet.
Ja, nej, men det är vi allihopa så att säga. Men, ja. Men, och då sa Elon Musk, jag kan göra det, men då måste jag se precis var varenda krona går.
Ja.
Och jag menar, det är det här va, de här barnen då som vill ha mat från det här mat food program. Jag menar, de är hungriga, de står i en beroendeställning och sen tvingas de av FN anställda eller soldater och ge oralsex för att få mat liksom. Det är så fruktansvärt.
Ja, men det är ju sjukt.
Det är sjukt.
Ja. Alltså det är verkligen så, jag pratade med en som hon hade en son som körde hennes bil då. Och så, ja, han tappade väl kontrollen och körde in i någonting och han dog. Och hon började gråta och bara, här man bara jobbar och sliter på denna liksom jorden och folk dör och man bara sliter och jobbar och liksom hoppas att han har bättre där uppe och så. Och det är bara, det fick mig det bara, alltså det är verkligen så sant. Alltså det är som att man, det ska liksom inte, folk letar efter att alltså ha ett lyckligt liv.
Ja, men
alltså det är klart det går så, du kan hitta lyckan i dig själv och hitta glädjen i dig själv. Men det är fortfarande väldigt mycket ont.
Det är det ju verkligen. Och sen kan jag tycka så här att nu när vi pratar om alla de här sakerna, då bara känner man så här att man blir så här, nej, nu slår jag näven i bordet, nu får det vara nog.
Mm.
Ja, och det är där jag är nu, liksom, att nu gör vi någonting åt saken. Det här kommer inte fortgå, det här kommer inte få fortgå, men det är vi, folket, det är vi som måste säga nej. Vi har genomskådat det här nu. Och de kan inte leda oss om vi inte har förtroende för dem. Det är helt omöjligt. Så det här kommer falla nu, det här kommer rasa. Men vi måste verkligen bli medveten om de här sakerna. Så vi vet också vad vi ska förbättra. För om vi bara går och tänker, om vi inte vet någonting och bara tänker, ja men allting är bra och så. Nej, det är mycket som har varit skit. Och det måste vi rätta till nu. Nu är det upp ur soffan. Upp ur soffjäveln.
Mm.
Skriv ett inlägg, skriv en artikel, skriv en bok, gör en podd. Gå ut på gatorna, ring till myndigheter, gör JO-anmälan. Gör någonting. Någonting som känns bekvämt för dig. Be. Sprid ljus, sprid kärlek, sprid glädje. Gör någonting för någon annan människa.
Alltså jag tror ju att vi är eviga själar och att under den här perioden man är på jorden så är man bara här under en kort tid. Och då ska man, det kommer vara tufft. Folk i din närhet som du känner kommer försvinna och folk kommer vara elaka. Men jag tror att man själv har sin egna plikt. Man ska hitta alltså sin egna ledare. Alltså sitt egna jag och sin egna lycka och bara sprida den, försöka vara ljus. För att det är så många som är så negativa, så många som bara sprider mörker. Så det måste vara fler som bara sprider glädje. Om någon kollar snett på dig, le tillbaka.
Ja.
Alltså på den nivån verkligen.
Ja. Men du, det är någonting jag inte berättat för dig som hände i helgen.
Mm.
Ja. Vi var och skulle handla då, jag och din styrpappa och min sambo. Och sen var det en man där. Och han bara satt där vid containerna. Alltså det var verkligen synd om honom, förstår du? Så kollade jag på honom och jag sa, ja, det där såg kallt ut, sa jag till min sambo. Och han bara, det ser ut att vara riktigt synd om honom, sa han. Så han sa, jag går fram och snackar med honom. Så gick han fram och snackade med honom då.
Alltså min styrpappa.
Ja. Och så skulle fråga om han ville ha lite mat eller någonting. Mm. Eller en filt. Eller liksom någonting sånt, va? Om han var törstig eller så. Ja, men han kunde inte svenska. Men vi bestämde oss i alla fall att vi skulle handla lite. Så vi handlade lite grejer till honom. Och min sambo försökte hitta en bankomat och bara ta ut en liten peng. Liksom. Mm. Ja, så han kunde köpa någonting. Ja, och sen kom vi tillbaka med det. Då hade han dragit.
Mm.
Så vi åkte runt typ hela. Vi åkte runt för att försöka hitta honom igen. Men vi hittade aldrig honom.
Nej.
Och det bara liksom, när vi tog hem den där maten som vi hade köpt till honom. Ja, men det kändes liksom inget bra att äta upp den själv. Men det gjorde vi. Men alltså, du förstår vad jag menar.
Mm.
Men jag tänker det, och det känns som att den här godheten har liksom kommit. Den har nått våra hjärtan. Att man faktiskt vill göra någonting för någon annan.
Mm.
Och många andra har också kommit till den punkten att man bara vill göra någonting för någon annan. Alltså, man kan bara göra något litet. Genom ett leende, köpa lite mat, skriva en artikel, ringa ett samtal. Man kan göra vad som helst, men man kan göra någonting som visar liksom att man ändå...
Att man är här och man är ett ljus och man...
Ja, men vi vill ju ha ett samhälle. Ja. Och i ett samhälle kan vi inte bara skita i varandra.
Nej.
Så det känns som att den här insikten eller medmänskligheten eller den har liksom... börjat nå, liksom drabba människor på riktigt.
Det är som att om du blir välsignad i 100 hus så ska du behålla ett eget och sen så välsigna andra i 99 hus. Så du själv blir välsignad med pengar. Du själv, ja, nu tänker jag lite annorlunda än så, för andra tänker jag, nu kämpar jag själv för mina pengar.
Ja.
Och då ska jag ju behålla dem själv. Men de pengarna har ju du också blivit välsignad för. Och då ska man ju också välsigna andra. Sen ska man inte ge bort allt man äger och har. Men fortfarande bara le till andra.
Ja, men det viktigaste är ju hjärtat. Ja. Liksom att man, och det är det jag känner, att folk har börjat få ett så himla stort hjärta. Mm. Jag har fått ett större hjärta. Du har fått ett större hjärta. Min sambo har fått ett större hjärta. Och han är ju inte ens vaken typ.
Nej, men jag gymmade idag ju, så lyssnade jag på så här, ja men på YouTube typ så här. Ja men jag gillar att lyssna på motivation videos och så. Och jag började gråta.
Nej.
Ja men jag blev så känslig, för han bara, även om du inte kan få barn, även om du inte gifter dig, även om du inte har det lyxigaste jobbet, du är nog, fast han pratade på engelska då. Ja. Och jag bara, det var så starkt så jag bara började gråta liksom. Nej. Jag bara, oj men gud, så stod jag där och liksom hade tunga vikter. Så bara kom massa tårar. Och bara en sån liten mening kan bara få mig att börja gråta idag.
Ja.
Och det är där jag verkligen, jag bara, shit vad, inte känslig så, men...
Jo.
Att jag är känslig och att jag, alla mina känslor har förstärkts. Alltså,
ja, de är så mycket, de är utanpå.
Precis.
Men sen tänker jag nu så här, alltså, vi får följa upp det här efteråt. Men det första nu, jag tycker verkligen alla ska gå in och göra den här JO-anmälan. Och sen är det ju så här att om du sen blir diskriminerad, du får inte komma in på bio och sånt. Bara anmäl. För de måste ju ni får läsa den artikeln som jag skrev. Det var ju från lite olika jurister som vad de har skrivit då på bladet.se. Men då är det så att de, bevisbördan ligger på dem så att säga att de inte har diskriminerat dig. Och det är ju, vinner man ett sånt fall, det är ungefär 100 000 per fall som man får i ersättning. Och jag tycker så här, om de diskriminerar oss och skapar den här polariseringen genom liksom att du, och ett kontrollsamhälle, att du ska behöva visa upp papper. Alltså det kommer ju aldrig fungera. Men då ska det svida för dem. Så bara överbelasta deras inbox. Bara anmäl, se till att de har fullt upp. Alla fall, alla anmälningar måste diarieföras. Och sen blir ni diskriminerade. Bara anmäl. Det är det enda vi kan göra. Och det är ju effektivt. Alltså jag hörde ju på han som satt och tog emot det. Han som var informationsansvarig där. Alltså de hade ju kaos.
Ja.
De hade aldrig sett något liknande.
Nej.
Och det känner jag bara som otrolig seger.
Ja.
Härligt. Vi vinner. Vi vinner. Och vi tröttnar aldrig på att vinna. Eller hur det säger?
Nej, det gör vi absolut inte. Det är alltid vi som är tävlingsmänniskor, ja, älskar att vinna.
Vi bara vinner.
Ja, woohoo! Så det är härligt att höra att det sker framsteg,
ja,
för den här planeten och för befolkningen framförallt och alla länder, och man ser att alla publicerar demonstrationer och ja, det är ja, verkligen...
Det var ju från Österrike, så det var ju så mycket folk som man har aldrig sett så mycket folk.
Nej.
Helt galet, det bara fortsatte komma in folk.
Det är helt
Folket har liksom fått nog så att säga. Mm. Så att så är det.
Ja.
Ja, men du, är vi klara för idag?
Ja, det verkar känns så. Ja, men tack så mycket för den här stunden och hoppas ni har en jättefin vecka framför er.
Detsamma säger jag. Det kan jag inte säga. Ha det gott allihopa.